Jag tror att det skulle lugna oss mer om vi pratade mer om våra inre osäkerheter. Och jag har tänkt på det mycket i mitt ledarskap också. Att jag inte ska vara perfekt. Att jag ska visa mina osäkerheter och mina svagheter. Jag har ju alltid känt att jag måste vara lite bättre än andra. En gång var det en kompis som sa till mig så här: men Karin, alla gillar dig förutom du själv. Och det var liksom en så här ögonöppnare. Att så här, ja, det kanske är så. Folk kanske gillar mig. Jag kanske inte är så jävla dålig som jag själv tycker. Nej. Men jag har höga ambitioner. Jag har svårt att känna att jag lever upp till dem.
Ja, just det där att ha höga ambitioner och ständigt leva upp till dem är ju inte helt lätt att hantera. Det påverkar inte bara hur vi mår, utan också hur vi tror att andra ser på oss. Att landa i sig själv handlar mycket om att fundera över vad som är viktigt för just dig och vilka relationer du har till andra. Men det kräver också ett konstant arbete i att lära känna sig själv, både med styrkor och svagheter, och att bli medveten om dem. Vilket är något jag pratar med veckans gäst Karin Hagman om i det här avsnittet. Att gå från att hela tiden ha lite för höga krav på sig själv och tvivla på sin egen förmåga, till att vara styrd av sina värderingar och att använda det man är bra på istället för att försöka bli bättre på det som man är lite sämre på. Hur stöttar det oss i livet och vårt ledarskap? Och hur går det i linje med sårbarhet? Innan vi drar igång avsnittet så ska jag såklart tacka min fantastiska sponsor Excitech, som genom att sponsra podden gör att jag kan fortsätta producera den. Så tusen tack för det, Excitech. Men nu, kära lyssnare, precis som vanligt, rätta till lurarna och dra upp volymen. För här kommer ett avsnitt med Karin Hagman. Vi säger hej och varmt välkommen till Karin Hagman.
Tack!
Jättekul att ha dig här. Det är ju andra gången vi ses. Vi fikade ju en gång inne i stan. Det måste vara ett år sedan ungefär, eller?
Kanske ett år sedan. Tiden går så fort.
Det var då ni släppte er en rapport om alkohol och könsnormer, som vi ska prata mer om sen, som ju är ett superintressant och viktigt ämne ur många aspekter. Men vi ska ju prata om dig också, tänker jag. Och nu är du liksom här och ska gästa min lilla poddelipodd.
Ja, så roligt.
Jättekul. Ja. Du har lyssnat in dig lite grann och lärt dig av tidigare gäster vad du ska göra och sådär. Men man brukar ju få börja med, som alla gäster, att presentera sig själv och vem man är.
Ja.
Hur känns det?
Ja, men det känns väldigt ovant. Ja. Jag tror att vi liksom i vårt professionella liv är ganska dåliga på att prata om vilka vi är bakom den här yttre fasaden. Jag brukar tänka att vi går alla omkring och jämför vårt osäkra inre med vad alla andra speglar utåt i deras yttre. Så det känns lite liksom ovant att prata om vem jag är. Men jag brukar tänka så här, att när jag var liten, då ville jag bli två saker. Jag ville bli bibliotekarie och jag ville bli skådespelerska. Och det speglar väldigt mycket vem jag är. Jag är extremt extrovert på många sätt och gillar att vara på möten och liksom träffa folk och är väldigt nyfiken och så. Men sen har jag också min bibliotekariesida och jag låter den liksom ta mer och mer plats på sistone. För jag känner att jag mår så bra av att också vara ensam med mina tankar och hinna tänka långa tankar. Och läsa och gå i skogen och så. Och den sidan har liksom, den har tryckt ner i ganska många år i min karriär, tror jag. Och bara jobbat med det här extroverta. Men nu, på ålderns höst, eller på sig, så gammal är jag inte. Men har jag börjat odla den introverta sidan mer.
Hur gammal är du?
48.
48, men det är inte så gammalt. Kom på ålderns höst.
Ja, eller jag kände nu.
Så kommer man till nya insikter.
Nej, men jag tror att jag har varit en, eller är en väldigt ambitiös person. Och vill göra mycket och vill skapa förändring i mitt yrkesliv.
Mm.
Och då krävs det ganska mycket av den där extroverta sidan för att det ska funka.
Vad var det som fick dig att liksom komma i kontakt med din introverta sida då?
Ja, men jag tror vi kommer komma in på det under det här samtalet. Mm. Jag har ju min bakgrund inom kommunikation och idag är jag vd. Men jag hade ett extremt jobbigt jobb för ett par år sedan och var kommunikationschef på fackförbundet Kommunal när de hade en enorm kris och jag var krisansvarig. Och jag var tvungen att säga till ordförande att avgå. Jag var tvungen att sälja restauranger. Jag gjorde allt och jag blev väldigt, väldigt sliten.
Mm.
Inte där i stunden, för då jobbade jag liksom bara på som en galning.
Mm.
Men när semestern kom så fick jag liksom hjärtklappning, jag mådde skitdåligt, jag fick ångest. Och i samband med det så tänkte jag måste göra någon förändring. Och då började jag väl lyssna lite mer inåt i alla fall. Och inte vara så himla duktig hela tiden som jag hade varit innan.
Nej, och vi ska prata mer om krisen Kommunal och sådär. För den tar ju dig in på din resa som du är på nu.
Yes.
Eller hur?
Yes.
Men jag vill inte landa där riktigt än. För då har vi missat så himla mycket intressant på vägen.
Mm.
Du sa något intressant i början där. Jag kan inte riktigt rephrasa det, men det lät väldigt klokt att vi speglar kan du säga det igen?
Mm.
Att vi speglar vårt inre, eller vad det var nu?
Ja, så här brukar jag tänka. Vi går alla runt och speglar vårt osäkra inre med alla andras liksom perfekta externa ytor.
Mm.
Och det har jag tänkt på att jag gör, och jag tror att alla andra gör det också.
Mm.
Att så här, jag vet ju alla mina osäkerheter och allt jag bär med mig, och du har dina grejer in i dig, men jag ser ju bara så här, åh, härliga Fanny, vad snygg hon är i håret, och hon har den här podden och hon verkar så perfekt, och så går vi och jämför oss med alla andra och så känner vi så här, hon verkar jättebra på att träna, hon verkar jättebra på att laga mat, alltså vi jämför oss med alla.
Mm.
Och jag tror att det skulle lugna oss mer om vi pratade mer om våra inre osäkerheter. Och jag har tänkt på det mycket i mitt ledarskap också. Att jag inte ska vara perfekt. Att jag ska visa mina osäkerheter och mina svagheter. För att det gör oss tryggare i gruppen om vi kan prata om det också.
Ja, sårbarhet är ju en av nycklarna till inkludering, tänker jag.
Mm.
Och generellt att liksom bygga tillit till sina medarbetare på något sätt. Mm. Men vilka är dina inre svagheter eller inre osäkerheter? Och vad är det du...
Ja, men jag tror att jag har liksom en inre person som hela tiden känner att jag måste bevisa mig själv.
Mm.
Och jag tänkte också på det kopplat till jämställdhet. Att jag har ju alltid känt att jag måste vara lite bättre än andra, både män och kvinnor. Men liksom, jag har hela tiden känt att så här, jag tror att om jag skulle gå på ett möte med Leif GW Persson så skulle vi ha helt olika förväntningar på oss själva på det mötet.
Mm.
Jag har ju velat komma någon vart och jag har känt att det krävts väldigt mycket av mig. Och då blir jag osäker. Och sen är jag väldigt sträng mot mig själv. Alltså ingenting jag gör duger. En gång var det en kompis som sa till mig så här, men Karin, alla gillar dig förutom du själv.
Mm.
Och det var liksom en så här ögonöppnare. Att så här, ja, det kanske är så. Folk kanske gillar mig. Jag kanske inte är så jävla dålig som jag själv tycker.
Nej.
Men jag har höga ambitioner. Jag har svårt att känna att jag lever upp till dem.
Så, men känner du att du gillar dig själv idag eller hur?
Ja, det gör jag. Mycket mer än vad jag gjorde för ett par år sedan tror jag. Och jag kan också på ett annat sätt idag faktiskt slappna av. Och släppa kontroll.
Mm.
För du vet, när du är ung och ny chef. Jag blev ju chef när jag var ungefär 35. Då hade jag enorma behov av att det skulle synas hur mycket bra jag gjorde.
Mm.
Och att jag hade väldigt mycket kontrollbehov också över mina medarbetare. Fast jag försökte verka som att jag var så här ung och härlig chef. Så var det ju inte så egentligen.
Nej.
Men
hur kontrollerade du då? Alltså vad?
Ja, men jag ville följa upp allt de gjorde hela tiden. Och måla och liksom sådär. Och nu har jag nästan märkt i mitt ledarskap att ju mer jag släpper desto bättre blir det faktiskt.
Mm.
Ju mer jag låter medarbetarna äga sin egen process desto bättre blir det. Och att jag är ett stöd och en trygg liksom, bas för dem.
Mm.
Nej, men idag så trivs jag bra med mig själv. Men det har tagit mig ganska långt. Alltså, jag var tvungen att krascha lite för att förstå vad som var viktigt på något sätt.
Men och vad gjorde du då? Alltså, så här, vad var det som fick dig att börja tycka om dig själv på något sätt?
Jag tror att det är en blandning av flera saker. att jag började fundera på vad som var viktigt för mig och satsa på det. Att jag också jobbade jättemycket i mina nära relationer. Jag tror som kvinna som gör karriär så kan man också, som jag, känna enormt mycket dåligt samvete. Jag har 3 barn som är ganska stora idag. Och jag liksom levde med att jag hade varit en dålig mamma och att jag inte hade gjort tillräckligt för dem, för jag hade satsat på karriären. Och sen när jag började prata med dem om hur de såg på det, så fick jag en annan bild, och det var väldigt nyttigt. Så då kunde jag liksom släppa mycket av det dåliga samvetet.
Och, du ställde alltså frågan till dem. Ja. Hur har ni upplevt att jag har varit som mamma? Eller?
Ja, precis. Och frågade dem så här, men vad är mina starka sidor, ser ni? Och vad är mina dåliga sidor? Och, jag gjorde lite som en chefsintervju. Om jag var ett djur, vilket djur skulle jag vara då? Och varför? Alltså jag gjorde lite roligt. Och det gjorde att vi kom varandra närmare faktiskt. Och sen ja, men så tänker jag som alla chefer att jag liksom har jobbat med att lära känna mig själv bättre. Och ju mer man lär känna sina styrkor så kan man också acceptera sina svagheter, tycker jag. Faktiskt.
Ja, är det inte egentligen mer effektivt att jobba på det man är bra på?
Jo, jag tycker det.
För ofta så pratar vi om så här, ja men det här är jag dålig på så jag måste träna på att bli bra på det. Alltså, men det blir på något sätt felriktad energi, tänker jag.
Ja, och det jag är dålig på kan jag liksom aldrig bli bra på. Alltså Nej. Jag är ju bra på det jag tycker är roligt och där jag lägger energi. Och vår hjärna går ju ändå till det vi är dåliga på hela tiden. Du måste ju öva på att tänka på det du är bra på. Och därför tror jag ju faktiskt på att prata om det man är bra på. Och också uppmärksamma det. Jag till exempel har ju en väldigt stark inre motor och driv i det jag gör. Och det brukar jag liksom, när det går jobbigt och börjar tänka, så tänker jag så här, men tänk vilken bra motor du har. Fan vad härligt. Alltså faktiskt prata med mig själv på det sättet.
Och vad är det mer du är bra på då?
Jag är bra på relationer, bygga relationer och starka relationer. Och det tror jag är väldigt bra som chef. Och jag tycker om människor, jag är nyfiken på människor och det är ju bra för relationer. Sen är jag ju uppvuxen jag är uppvuxen på Lidingö. Och det var liksom 80-tal och det var väldigt liksom snobbigt i min skola och tuff miljö. Och mina föräldrar är ju supervänster, journalister och liksom vi levde i ett helt annat sammanhang. Och det har gjort att jag har ganska bra förståelse för att människor är olika och kan se människan bakom allt det här snacket om vilka man är och sådär. Att jag kan vara med många olika människor och det är bra för relationer.
Ja, relationer är ju liksom avgörande för allt i livet egentligen. Alltså oavsett om det är på jobbet eller om det är som ledare, som människa. Alltså vi är ju på något sätt de relationerna vi har och de är också väldigt kopplade till våran självkänsla, tänker jag.
Ja, och botten i dig är också botten i andra. Alla människor har behov av att bli sedda, bli lyssnade på, bli tagna på allvar. Och det vill vi alla. Och kan man liksom hitta in i det som så här mellanmänskligt, att faktiskt på riktigt lyssna, då kan man skapa bra relationer.
Vad gör du för att liksom vara bra på att lyssna? För det är ju svårt alltså. Eller, alltså det är ju en övningssak att lyssna. Jag menar, när jag startade den här podden, alltså om man lyssnar på de första avsnitten så hörde jag ju typ inte vad gästerna sa. Alltså så här, för att jag var så fokuserad på vad ska jag ställa för fråga nu? Liksom jag var ju inte där i stunden. Att lyssna och föra samtal är ju en konst som är ganska svår.
Du måste ju släppa loss dig själv lite från samtalet för att verkligen kunna lyssna. Jag tänker också hur jag har utvecklats som chef. Att det här med att jag var så kontrollerande. Jag hade väldigt tydlig egen bild av vart vi var på väg och hur det skulle utvecklas. Jag kunde inte ta in att faktiskt medarbetarna nog visste bättre än jag. Så vad jag gör när jag lyssnar, det är att jag egentligen aldrig tänker att jag har svaret på det som sägs i rummet. Utan att jag ställer frågor för att få veta mer. Då är jag som bäst. Men det är jättesvårt och det är jättesvårt särskilt när man är stressad. Alltså då kan jag också gå in och hitta snabba lösningar. Men ju längre man kan vara med en medarbetare och lyssna och vara i liksom problemställningen eller utmaningen och utforska den, då brukar lösningen komma av sig själv.
Och det här tycker jag är intressant för att jag har ju en digital plattform där vi liksom kartlägger ledarskap och där liksom inkluderande ledarskap ofta är en utmaning. Och då när vi går igenom resultatet med företag så får jag ofta höra att det är svårt att vara inkluderande för att man liksom inte har tid. Förstår du vad jag menar? Alltså man vill. Jag tror att de flesta människor vill vara bra ledare. Jag tror att de flesta människor vill vara inkluderande.
Mm.
Men man har inte tid.
Nej.
För att det är så mycket admin. Det är så mycket liksom annat. Mm. Så, alltså man mäts framförallt på liksom omsättning. Och så. Nu gör ju du antagligen det eftersom du är på IQ som liksom så är, ägs av Systembolaget, eller hur?
Mm.
Så ni har ju en speciell situation.
Vi ska inte tjäna pengar. Det ska
nej,
vi inte.
Nej, det är ju för jag var ju så magiskt imponerad av Magdalena Gerger som ju är fantastisk när hon var här. Så alltså det avsnittet är ju guld. Men det är klart att oavsett om hon är en fantastisk person så har man ju andra förutsättningar när man inte behöver tjäna pengar. Men jag tänker överlag, hur tror du att man kan hantera det liksom? För det hänger ju ihop med kontroll och...
Mm. Ja, men jag tror på att släppa kontrollen, och jag tror också att vi är på väg emot ett annat ledarskap där det gäller att frigöra människors kraft. Och att ledarskapet handlar mycket mer om att skapa förutsättningar för andra att lyckas än att man själv ska lyckas. Och jag tror också att det här med att chefen ska ha sista ordet och att allt måste kontrolleras av chefen, det måste vi komma bort ifrån, för det kostar så mycket tid. Där chefen blir en flaskhals som allt ska igenom.
Ja.
Istället liksom, så måste man, som vi gör på IQ, så har vi liksom, man tar hjälp av kollegor och rådgivningsprocesser för att kunna komma fram till beslut. Och då kan alla beslut fattas, eller många beslut kan fattas, utan att jag måste sätta min liksom, godkännande stämpel på det.
Mm.
Men för att nå det så måste man jobba med självledarskap. Man måste jobba med trygghet i gruppen. Det måste också vara okej att göra fel och be om hjälp.
Mm. Men har ni någon form av process för det? Du säger så här besluts...
Ja, jag vet. Vi har en process.
Nej, men, för det lät så himla bra, alltså, att ha någon form av... beslutsråd, fråga kollega. Alltså, ja. Är det någon form av mandattrappa? Ja. Eller förstår du hur det...
Ja, men jag tror att vi jobbar så här. När jag kom in för 4 år sedan, då var det väldigt mycket kring vad är mina mandat, vad är mina behov, vad ska jag göra? Och vi jobbade jättemycket med liksom beskrivningar av varje tjänst.
Mm.
Och sen ju tryggare vi blev med varandra i gruppen, ju mer vi lärde känna varandra, ju mer vi kände att vi strävar mot ett gemensamt mål, så kunde vi bara släppa det där och säga så här: vi har ett antal värderingar och principer som vi jobbar för på IQ. Alla jobbar för IQs bästa. Vi utvecklar varandra och oss själva hela tiden. Alltså vi jobbar mycket mer med att ta ansvar. Och då sa vi så här, ja, men då kanske inte alla behöver sitta med mig varje månad och liksom redovisa vad man har gjort och fatta beslut. Utan istället så jobbar vi med att man rådgivningsprocesser och beslutsmöten. Så om jag har en fråga som jag brottas med, till exempel, ska vi göra den här undersökningen om alkohol och könsnormer? Ja, jag vet inte, kan vi ta våra resurser till det, och är det väsentligt att vi gör det, och ligger det med i vår målbild? Då tar jag tag i 2 kollegor som jag tror kan hjälpa mig, och så lyssnar de när jag lägger fram det här problemet. Sen ställer de klargörande frågor. Och då får man inte värdera, utan då ställer man bara så här, när tänker du att det ska vara i tid? Vilka ska vara med i projektet? Alltså den typen av frågor.
Mm.
När man har gjort det och jag har svarat på de frågorna, då får man komma med sin värdering. Tycker jag att det här är en bra eller dålig idé och varför?
Mm.
Och sen går den som äger frågan vidare och tänker ett tag till, och sen kallar man till beslutsmöte.
Mm.
Antingen med de som var med i rådgivningsprocessen eller med hela gruppen, beroende på hur stor fråga det är såklart.
Mm.
Och sen tar vi det igen och så beslutar vi om vi ska göra det eller inte.
Mm. Det är ju en supersmart process.
Ja.
Men också dela ut... Alltså, men vem har mandat? Var det du då som hade mandatet? Eller
ja,
hur?
Den som äger projektet äger mandatet att driva det. Och det har ju gjort att det blir väldigt mycket mer initiativ från alla i gruppen. Mm. Nu är vi 8 personer, så vi är ju en liten grupp också. Vilket underlättar det här. Men då kommer ju frågor från många mer... olika håll, än att det är chefen som ska utveckla verksamheten. Det är ju inte så. Det är ju medarbetarna. Och vi har det här projektet IQ tillsammans. Och hur utvecklar vi det? Och hur gör vi det bästa av vår budget och våra tidsresurser? Det svåra för oss snarare har ju varit att prioritera bort saker. Att vi ser att det är så mycket vi kan göra.
Mm.
Och hur väljer vi rätt projekt och så.
Mm.
Det jobbar vi med rätt mycket nu. Vilka effekter vill vi se på riktigt? Inte bara vilka roliga grejer kan vi göra. Liksom.
Ja. Nej, och vi ska prata mer om IQ.
Ja,
för att det är ett superviktigt initiativ. Men vi är fortfarande inte riktigt där än, tycker jag. Även hur du känner. Men för det var en sak till som jag ville liksom knyta an till, som du sa innan.
Mm.
Och det var att visa sårbarhet i sitt ledarskap. Mm. Hur gör du det?
Jag gör det genom att prata om, jag gör egentligen flera saker för att visa, det handlar både om att visa sårbarhet men också visa sin egen mänsklighet.
Mm.
Alltså jag brukar prata om saker som är svårt i mitt liv, inte för att medarbetarna ska hjälpa mig eller stötta mig, men jag kan liksom prata om så här, oj nu ska min son ta studenten, vad händer då? Liksom förmänskliga mig själv. Och det var jag väldigt rädd för när jag var ung chef. Mm. Alltså då var jag mer en maskin. Ja. Pratade aldrig om det som var privat. Skulle aldrig ha en bild på mina barn på kontoret. Liksom finns inte på världskartan. Jag var inte en person, jag var en maskin.
Mm.
Nu försöker jag personifiera mig själv mer. Också prata om det som inte går bra för mig. Och det som inte funkar. Och det som är svårt i mitt jobb. Och jag försöker att inte komma med lösningarna. Och vi hade en konsult inne hos oss ett tag och jobbade med vår grupp.
Mm.
Och då sa hon så här, Karin, du måste vara tystare. Du måste låta de andra prata mer. Mm. Och inte liksom ta kommando. Och det har jag jobbat på jättemycket. Att faktiskt sitta på händerna lite mer, vara lite tystare och se vad som händer. För då träder andra fram.
Mm. Ja, den som tar rummet tar ju rummet. Och det här pratade vi ju lite om innan vi startade inspelningen. Och sen, nu får du inte prata mer för att så här, det blir ju lätt så att man börjar prata och så har man liksom sagt allt innan man spelar in.
Mm.
Men det här knyter an till det som vi pratade om innan. Att du har jobbat med kommunikation länge. Jag vet att du har varit på RFSU och sen, vad var det för annat stort? Jag vill säga Länsförsäkringen, men det var det inte. Det var ett annat företag som du har varit på.
Ja. Först var jag på RFSU som ganska ung. Sen jobbade jag på TCO och jobbade med så här unga kvinnor och stress.
Mm-hmm. Oj, vad intressant.
Ja, det var runt år 2000 ungefär. Och då var frågan så här, oj nu måste vi göra någonting på det här. För snart kommer det här problemet försvinna och då är vi inte relevanta längre.
Man bara, troligtvis inte.
Nu, så här 20 år senare, känns mer relevant än någonsin. Och sen jobbade jag på Hyresgästföreningen och var kommunikationschef.
Ja, det var det. Jag vet inte, Länsförsäkringar, Hyresgästföreningen. Ja. Det var nästan rätt.
Same, same, but different.
Inte riktigt, men det var den jag som jag såg framför mig här i ditt LinkedIn-flöde. Som jag bara ser bilden framför mig, men inte namnet. Men strunt samma, för det du pratade om, det var att du liksom har anammat ganska mycket manligt. Om vi nu gör jag situationstecken, för egentligen ska vi inte prata manligt och kvinnligt. Men det finns ju ändå någonting som definierar liksom vad det är att vara man och manligt ledarskap och allt det här. Kan inte du berätta mer hur du har gjort det? För du var lite inne på det nu, att ta rummet. Och
ja, när vi började prata här så sa jag så att jag tänkt på det här med manligt och kvinnligt och på jobbet och så. Mm. För några år sedan, eller ja, hela min karriär egentligen, har jag tänkt så här, det är inte män som är problem för mig, det är kvinnor.
Mm.
Kvinnor är avundsjuka på mig, de tycker jag är jobbig, jag vill inte prata om vad deras barn åt i mellis, jag vill jobba med komma framåt i affären och så.
Mm.
Och jag tror att jag har varit väldigt duktig på att bekräfta, nu gör jag också situationstecken, starka män.
Ja.
Alltså,
ja.
Manliga chefer. Och jag har varit en ung, ambitiös kvinna. Det har passat manliga chefer ganska bra att jobba med mig. Och jag har bekräftat dem och jag har gjort deras liv enklare.
Mm.
Och jag tror inte alltid att jag har varit den schysstaste mot andra kvinnor till exempel. Och då har jag sagt att så här, ja, men andra kvinnor på jobbet, de pratar bara om, de pratar bara skit och de håller på med saker. Men jag inser, det är så lätt att se saker i efterhand.
Mm.
Jag inser att jag har nog klivit på ganska många också kvinnor för att ta mig fram. Och det var så intressant, en stor skillnad som jag tror, som jag funderade också på i det här. Det var att jag gick för några år sedan på en chefskurs.
Mm.
Och det var jättemånga män och 3 kvinnor. Och de som briljerade på kursen var kvinnorna. Det behöver man nästan inte säga. Men
nej,
i alla fall, när vi skulle presentera oss först och man berättade om sin karriär, så säger alla män så här, Ja, och sen ringde han och frågade om jag ville bli chef för det här. Och sen så träffade jag honom och då undrade han om jag ville bli... Ja, vill jag väl kul liksom. Och sen gick jag vidare. Och jag bara kände en eld började brinna i mig.
Mm.
Jag har aldrig blivit uppringd om ett jobb.
Mm.
Jag har sökt på annons varenda jobb jag har fått. Och när jag har fått roliga projekt på jobbet, då har jag gått in till chefen och bett om det. Och jag var med om en situation när jag var ganska ung just på Hyresgästföreningen. När jag jobbade med en manlig kollega som var några år yngre än mig. Och så blev han liksom promotad.
Mm.
Och det bara brast inom mig. Jag gick in liksom till chefen och grät. Och då sa min chef så här: men Karin, du är jätteduktig, men du har aldrig sagt till mig att du vill ha det här jobbet. Så hur skulle jag veta det? Mm. Och det var liksom en uppenbarelse för mig att så här, jag måste vara tydlig med vad jag vill och säga det. Och vill jag ha ett jobb så måste jag... jag kommer få jobba för det själv.
Mm.
Sen vet inte jag om alla män på den där kursen bara hade fått de där jobben. Eller om de bara tyckte att de verkade så härliga eftertraktade. Mm. Men det har aldrig funkat så för mig. Och jag tror att man måste be om det man vill ha. Ingen annan människa är en tankeläsare.
Nej, men sen är det också lättare. Så ofta så befordrar vi... Det är ju det som kallas för homosocialitet. Att liksom män befordrar män. Alltså därför att man känner igen sig och delar värderingar. Så det är ju mycket lättare. Det är ju liksom ett ord som beskriver det. Och då är det tyvärr kanske extra viktigt som kvinna att säga att det här jobbet vill jag ha.
Mm.
För att man inte är den första som folk kommer tänka på.
Nej, för jag var ju bara så här ung ambitiös tjej.
Mm.
Vem kunde veta att jag ville ha det där roliga jobbet?
Ja.
Nej, men det blir fjantigt liksom, men... Men jag tror att det är otroligt viktigt att kommunicera vad man vill och vara tydlig med det. Och jag har ju hela tiden i min karriär strävat och sagt mål. Och det tror jag också har hjälpt mig. Jag minns att det året jag blev chef, jag vet inte när det var, men då skrev jag ju mina nyårslöften var så här: bli chef eller byt jobb.
Mm.
Och då sätter man ju också så här, det målet för sig själv. Det har faktiskt hjälpt mig. Sen har jag haft hjälp av både män och manliga och kvinnliga chefer. Och det har varit också bra. Alltså det är ju en chef som gör att man går framåt egentligen i karriären. Det har hjälpt mig jättemycket.
Alltså välja sin chef är ju avgörande för att ta sig fram.
Mm.
Alltså har du en dålig chef så kommer... Alltså det är ju liksom... Då är det kört att lära på att säga, men det funkar inte. Jag har en jättebra chef, det är jag själv. Nej, jag
det är väl den bästa chefen.
Ja, den bästa chefen, det är jag själv. Nej, men skämt åsido. Du sa två saker innan som jag vill bryta ner innan vi går vidare till alkohol och könsnormer som jag tycker är viktigt att prata om. Men du sa att du har varit väldigt bra på att bekräfta män.
Mm.
På vilket sätt har du gjort det, skulle du säga?
När det
du
liksom... är en liten special... egenskap jag har.
Nej, men det är många som gör det. Men jag bara tänker, hur
men
har
jag har aldrig tänkt på att jag gör det. Jag har bara alltid tänkt så här: gud vad jag går bra ihop med äldre män.
Mm.
Och då har jag insett nu, sista åren, att det är för att jag bekräftar dem hela tiden.
Mm.
Och säger att de är bra och hjälper dem med deras jobb och sådär. Och när man väl får ögonen på det där, då blir man ganska irriterad.
Mm.
Då kan jag tänka tillbaka så här på män i min karriär. Så kan jag tänka så här: jag vet allt om dem. Vad deras fruar heter, vad deras barn heter, vad de gör på helgen. Vad vet de om mig? Inte särskilt mycket.
Nej.
Och varför gör man det där? Jo, det är ju för att få höra att man är duktig. Och få bli sedd själv och förhoppningsvis komma vidare i karriären. Och jag har ju alltid velat utveckla alla organisationer jag har varit på. Jag brukar tänka att så här, min specialkompetens är väl att ta gamla mossiga organisationer och göra dem lite piggare.
Mm.
Så jag har ju velat förändra, ta saker från A till B. Och för att lyckas med det måste du ha med dig chefen.
Mm.
Och då har väl en strategi, omedveten strategi, varit att vara väldigt bekräftande och hjälpa de här cheferna, för då har jag ju också fått ett mandat.
Mm.
Och sen är ju allting inte svart eller vitt heller. Det här har ju gjort att jag liksom också har fått göra det jag har velat.
Mm.
Men jag kan fundera lite på hur jag har behandlat kvinnor i min omvärld också.
Vi ska komma in på det. Vi ska bryta ner det också, för det var nästa grej jag ville bryta ner. Men jag vill ändå jag bara hindrar dig här nu. Nu tar jag makt över samtalet här. För jag tänker att det gör vi ju alla. Förhåller oss till den personen som har makt. Och det är ju vita medelålders män framförallt som har makt. Och att det är en strategi som så otroligt många kvinnor har utvecklat. Men när du säger så här, du har hjälpt dem, du har stöttat, du har bekräftat dem. Hur? Alltså vad är det du har gjort? Har du liksom fått jobba åt dem? Eller liksom, har du sagt, vad duktig du är, Anders, Per, Thomas?
Jag har sagt att allt det de har sagt har varit duktig och varit bra. Och det har det nog, alltså det kanske har varit, men jag har ju varit helt så här superstöttande och en ja-sägare i väldigt, väldigt mycket.
Mm.
Jag har ju varit extremt bekväm. Och sen har jag ju också jobbat som en idiot och gjort andras powerpoints trots att jag liksom har varit chef.
Mm.
Och allt de har gjort har varit bra. Och jag tror att det är en väldigt, ja det är som du säger, det är någon strategi som många har. Både göra deras jobb och bekräfta dem. Jag har ju alltid varit ung och ambitiös. Nu börjar jag ju bli, alltså jag som jag
ålderköst,
sa, 48 år. Nej, men nu börjar jag komma in i en annan fas. Ja. Jag är inte så jäkla ung längre. Och jag är liksom själv vd idag. Och det är klart att jag har större behov av att bekräfta unga kvinnor än att bekräfta äldre män idag.
Mm. Det där är så otroligt vanligt. Men det är ju en strategi. Alltså, och det har ju med makt att göra.
Mm.
Alltså även män förhåller sig ju till andra män för att vi förhåller oss till den som har makt. Alltså det är ju naturligt på något sätt. Men det blir ju ett problem när det är mest män som har makt liksom.
Ja, men det du säger nu är ju viktigt att så här, vi kan konstatera att det är så och också få upp ögonen för det och fundera över vårt eget beteende.
Mm.
För det är ju först då det kan skapa förändring. För jag har inte varit medveten om att jag har gjort det här.
Vad var det som fick dig att bli medveten om det? Du säger att det var något år sedan eller liksom var det...
Nej, men det var nog när jag själv... Jag har ju alltid varit väldigt omtyckt av mina chefer för att jag har jobbat hårt. Men sen så, ja, för några år sedan kanske så hade jag en chef som jag inte kom så bra överens med. Och det var också en man. Och då började jag tänka, vad handlar det här om? Och hur har det varit med dem som jag hade tidigare? Och då... började jag fundera över de här sakerna och insåg så här, ja men jag har nog haft en strategi att vara väldigt bekräftande och nu har jag inte det längre och då blir det liksom lite krasch här.
Hotfullt.
Ja, exakt.
För du sa, nu kommer vi till nästa, där du sa att du inte har varit så schysst mot kvinnor. Alltså vad har du gjort då, så att säga?
Ja, men jag vet inte, jag har inte varit, kanske inte var alltid varit kanske inte oschysst, men jag kan tänka, och när jag var ung i karriären så hade jag ett väldigt behov av att vara duktigast i rummet och visa att jag var så smart hela tiden. Och jag tror att jag i samband med det också har liksom haft ganska vassa armbågar. Och då tror jag inte att jag var så omtyckt alltid i det, såklart. Och det där är liksom en balansgång. För å ena sidan kan jag känna så här, ja men det var ju jättebra, för jag tog för mig, jag tog plats och så. Det vill man ju promota. Men jag tror att jag också kan ha använt härskartekniken mot andra kvinnor.
Mm. Vilka då tänker du att du har?
Ja, men att jag till exempel osynliggjorde kvinnor på möten och bara vände mig till de här männen som hade makt och pratade bara till dem, till exempel.
Mm. Så du tog inte, du tog plats, men du tog plats på männens villkor.
Exakt.
Ja. Vilket ju är vanligt och vilket ju är det vi uppmanar kvinnor att göra.
Mm.
Väldigt ofta. Alltså, att vi, det är ju en form av dubbelbestraffning, så att ni ska ta mer plats.
Mm.
Alltså, men det är ju inte det som är problemet egentligen.
I de sämsta världar är ju en arbetsplats som en högstadieskola.
Ja.
Där det bara handlar om att stå på någon annans axlar och liksom trycka ner någon annan och bli mest populär.
Mm.
Och i den bästa världen så är ju en arbetsplats en plats där vi alla är lika värda och vi känner oss trygga.
Mm.
Och det finns, jag har varit på alla typer.
Ja, jag med, jag håller på att säga. Just nu har jag en väldigt bra arbetsplats. Vi kommer tillbaka till det. Jag är så glad över att vara egenföretagare.
Ja.
Men vi ska gå vidare, tänker jag. Och prata om Kommunal. Mm. För var det efter Hyresgästföreningen du gick till Kommunal? Mm.
Jag var konsult ett litet tag emellan och jobbade med olika organisationer och deras kommunikation.
Ja, men sen blev det Kommunal.
Sen kom jag till Kommunal.
Och där var du med krishantering. Och nu måste vi ju prata om krisen i Kommunal lite grann. För att jag vet att jag har hört om, du vet sådär. Men, och alla som lyssnar kanske också har gjort det. Men du får ändå dra den, tänker jag, för oss. Vad var krisen på Kommunal som blev avgörande för dig?
Det var otroligt avgörande för mig och även avgörande för Kommunal skulle jag säga. Ja. Det här hände i januari 2016 och då hade jag varit kommunikationschef ett halvår där. Och redan när jag klev in där så kände jag att det var saker som var lite konstiga. Det bjöds väldigt mycket på alkohol, man drack tillsammans. Men det var inte det enda, som det var inte bara kopplat till alkohol den här krisen, utan det var ju också maktmissbruk på olika sätt. Mm. Man bodde gratis på kursgården, promotade varandra, reste första klass på flyget, alltså lyxade. Och det kan man göra om man jobbar på ett företag och det är ett företagspengar. Men det här var ju medlemmars pengar och de medlemmarna i Kommunal, det är inte de mest högbetalda i vårt samhälle. Det är undersköterskor, förskola eller barnskötare, busschaufförer. Kommunal hade också startat en restaurang som släpade, kostade jättemycket pengar och som dessutom hade Puma Swede, en stor porrstjärna, uppträtt där. Så det hände jättemycket konstiga grejer och allt där exploderade. Så under tio dagar så lanserade Aftonbladet, som hade gjort ett gigantiskt grävjobb om Kommunal, 2 nyheter om dagen. Och det var väldigt, väldigt tuff mediebevakning.
Ja, för det var ju alkohol och det var ju allt. Alltså det lilla jag läst och liksom hört, det är ju jätteskämmigt på något sätt. Och också på medlemmarnas bekostnad på något sätt.
Exakt, ja men precis. Den korta summeringen är väl så här: alkohol, porrstjärna, ge bort lägenheter till politiker, bo gratis på lyxiga anläggningar. Typ så.
Så hur hamnar man där? Det är ju helt orimligt. Alltså, man undrar ju så här, alltså jag skrattar för det är så sinnessjukt. Hur kan det ens hända?
Ja, jag har ju tänkt på det många och långa stunder.
Jag förstår det.
Det är ju fartblindhet i grupp är en sak. Ja, men Fanny, ska du åka dit? Ska vi ta första klass eller? Ja, vi gör det. Mm. En av de första sakerna som hände när jag kom in på Kommunal, det var att jag ville ta upp det här med Kommunal äger en massa fastigheter och gav bort förstahandskontrakt till politiker och andra inom fackföreningsrörelsen i Stockholms innerstad. Och då ville jag ta upp det med den som var ansvarig för det här. Och då sa han, men du förstår Karin, vi har en lägenhetspolicy, den följer vi. Ja, får jag säga, får jag titta på den då? Ja, vi följer den här policyn. Och det var bara det att den här policyn var ju helt åt fanders. Det var ju verkligen så här, ja, men chefer inom organisationen kan få en lägenhet och sådär. Så sa jag, men det här måste vi skriva om. Nej, sa den där personen. Vi tycker det här funkar bra. Och när jag gick ut därifrån, då sa han så här, ja men du vet Karin, om du skulle skilja eller sådär, då fixar vi en lägenhet till dig. Och då kände jag bara så här, det här är så åt helvete.
Det är så fel.
Ja. Och det gör man inte idag. Det är därför jag kan prata om det här. Mm. För efter krisen så gjorde man ett stort åtgärdspaket. Och idag ger man sina lägenheter till bostadsförmedlingen.
Mm. Och sen så fick du styrelseordföranden att avgå, eller hur var det?
Vi försökte ju behålla henne ett tag. Och man kan säga så här, när man drabbas av en stor kris, man kan hålla högsta chef. Så länge, hon var inte direkt ansvarig heller, för det är klart hon var ansvarig som chef, men hon hade inte gjort de värsta grejerna. Så länge det bara är ett externt tryck så kanske man kan hålla chefen. Men vi fick ju också internt, till slut började organisationen själva säga att hon måste avgå. Mm. Och då fick jag gå in med henne i ett rum och säga så här, antingen så avgår du själv, då kan jag regissera det så att det blir snyggt. Eller så tvingas du bort och då kommer det inte bli snyggt och då kan inte jag hjälpa dig på samma sätt.
Nej.
Och det var ett jättejobbigt samtal, jag grät faktiskt när jag pratade med henne. Alltså det är det jag kan tänka sig med Kommunalkrisen. Jag lärde mig jättemycket och jag skulle kunna säga att jag kan hantera vilken kris som helst efter det här, faktiskt. Jag jobbade med en jättebra, jag hade också extern hjälp, jag jobbade med en jättebra person och lärde mig jättemycket och det blev liksom bra och jag kan skoja om det. Men ibland när jag tänker på de här personerna som faktiskt for jäkligt illa, det kan göra lite ont faktiskt. Mm. Och särskilt när jag tänker på hon som var ordförande. För hon hamnade... Ja, det blev liksom inget bra.
Nej, det blir ju inte det i sådana kriser.
Nej, men samtidigt var det där helt nödvändigt för Kommunal.
Mm.
Och när jag ska vara riktigt krass kan jag säga så här, det var det bästa som kunde hända. För det kunde inte fortsätta på det sätt som var. Nej. Det var tvunget att dra av det där plåstret. Och nu gjorde man det hårt och fort. Mm. Och det gjorde ont, men det blev mycket, mycket bättre.
Mm. Ja, alltså riktig förändring gör ju ont. Vissa är lite ondare än andra kanske.
Ja.
Och just det här kanske är ett sånt case. Men, ja, men förändring känns ju.
Ja.
Oavsett vilken förändring det är. På något
sätt.
Ja,
men precis. Och det där brukar jag tänka på. Att det är när det gör ont som det händer något. Precis som du säger.
Mm.
Och man ska inte vara så rädd. Alltså även i, liksom, i hela sitt liv. Även privat tänker jag. Så här, var inte så rädd när det gör ont. För det är då det faktiskt händer något.
Ja, det är ju när det känns här inne som vi på något sätt hittar. Det säger ju Kristina Wallin som vi pratade om innan. Och ord som jag brukar reflektera mycket över som hon sa. Att det är ju när det känns här liksom inne, när det gör ont, som vi på riktigt kan liksom hitta motivationen att förändra oss själva och liksom göra andra aktiva val. Det är ju superviktigt.
Mm.
Därför tycker jag att det är viktigt att provocera och utmana. Men det är en annan fråga, för vi ska ta oss vidare till alkohol och könsnormer. Det här är på något sätt en fin övergång till det som jag har sett framför mig. Hur vi ska göra den på ett snyggt sätt. För att den här krisen fick ju dels dig att liksom gå in i väggen, men det har du ju berättat om. Men också, du började ju reflektera kring alkoholkulturen som var på Kommunal, som du själv fick uppleva också, eller hur? Hur såg den ut? Alltså om man ser internt, jag tänker att det handlade om kickoffer och
men
sån, eller nej?
Ja, men inte bara det. Alltså det var en alkoholkultur där som jag tyckte kändes jättemossig. Jag kom från hyresgästföreningen där jag hade varit innan, där det aldrig bjöds på alkohol överhuvudtaget. Och vår ordförande var liksom stenhård med det och sa att vi bjuder aldrig, för det går bara åt fanders.
Mm.
Och så kom jag till Kommunal där det var liksom i princip fri bar på alla fester.
Mm.
Vi hade en tillställning i Almedalen där man sa så här, alla får två drinkbiljetter var. Men det slutade med att folk gick runt och delade ut de drinkbiljetterna och liksom medarbetare var så fulla så att de ramlade runt. Liksom.
Mm.
Och jag kände ju, jag har ju aldrig haft liksom egna problem med alkohol, men jag kände där att jag drack mycket, mycket mer än vad jag ville, ofta. Mm. Och det här är ju så intressant med alkohol, för vi är sådana flockdjur. Om du dricker alkohol så dricker jag också alkohol, och helst ska vi dricka samma sak och gärna i samma takt. Men drick ju nu, Fanny, så att vi kan dricka lite mer och sådär. Mm. Så jag märkte ju att jag drack mycket mer än vad jag brukade, och jag hade också chefer i organisationen som drack väldigt mycket. Jag minns externa möten där jag drack fortare och fortare för att det inte skulle märkas hur fort min chef drack. Alltså helt absurda situationer.
Mm.
Så jag reflekterade väldigt mycket liksom över alkohol och också hur det påverkar mig i gruppen. För det är också så här, hur fattas beslut? Har vi pratat om det här på fyllan, eller hur beslutades det här?
Mm.
Men också liksom för egen del, alltså hur det gjorde, vad det gjorde med mina relationer och min kropp och min själ och sådär. Så att, ja, jag liksom fick upp ögonen för alkohol som samhällsfråga och som individfråga, kan man säga.
Men hur hanterar man, för det här är en fråga från min sponsor Excitec, alltså hur hanterar man alkoholproblem som arbetsgivare om man ser att det här är ett stort problem? Hur gör man det? Alltså det är ju...
Ja. Jag har ju varit med i Excitec-podden, så jag tycker de kan lyssna på det. Nej, jag skojar bara.
Du har varit med i Excitec-podden, vad roligt.
Uh-huh.
Jag har också varit med i Excitec-podden.
Du ser, fan, jag ska lyssna på ditt avsnitt.
Vi älskar Excitec, de är ju, de har varit med här länge. Jag tycker väldigt mycket om dem. Förlåt, det är ett sidospår. Bra marknadsföring för Excitec.
Ja, de är väl nytänkande i sin bransch, vad gäller de här frågorna. Men vad man ska göra om man misstänker alkoholproblem på jobbet, det är ju att göra någonting. Därför att vad jag vet så är det så här att från att man misstänker alkoholproblem tills att man agerar och pratar med personen tar det oftast flera år.
Ja.
Du misstänker något, men du vågar inte ta samtalet för du vet inte hur man gör. Fanny kommer till jobbet och luktar alkohol, det är en sån. Eller ofta borta på måndagar. Eller har problem med humöret. Och jag misstänker att det är ett missbruk. Men jag vågar inte säga något för jag vet inte hur, och jag vet inte, och inte ska jag lägga mig i, och hon sköter ju sitt jobb. Så ofta går det alldeles för lång tid med någonting som man hade kunnat ta mycket, mycket tidigare.
Mm.
Så gör något och prata, och du behöver inte vara en expert för att ta det samtalet. Man tror att man måste kunna så mycket, men du ska utgå från din roll som medmänniska.
Mm.
Att säga så här, jag vet inte hur det är, men jag oroar mig för dig. Hur mår du?
Mm.
Hur är det med alkoholen? Alltså börja på den nivån och säga också, jag är ingen specialist, men skulle du kunna tänka dig att prata med någon som kan de här grejerna om du känner att det är för mycket? Och de reaktioner som man kan få då är ju att någon blir jättearg. Nej, det har jag inte alls så. Jag har inga problem med att skrika. Och jag har själv varit med i en sån historia när jag hade en medarbetare som hade alkoholproblem.
Mm.
Och sen efter några år, det påtalades, så först var hon jätte... Alltså gick i försvar, men sen gick i behandling.
Mm.
Och sen säger hon så här, det där var det bästa som kunde hända. Det räddade mitt liv.
Mm.
Lita på din magkänsla.
Mm.
Om du känner att det är någonting här som inte stämmer, så är det ofta det.
Ja, lita på magkänslan. Och vi ska ta oss vidare till, för du är på IQ, jag tror folk har fattat det som har lyssnat. Vi är vd på IQ, det här samtalet bara flyter på, vi har spelat in jättelänge. Det är jättebra. Men du är ju vd på IQ idag, som liksom jobbar med att, eller hur, upplysa människor om alkohol och liksom minska. Ni ägs av Systembolaget och jobbar med att minska liksom alkohol. Alltså, varför gör jag situationstecken? Men att förebygga alkoholism egentligen är väl... Eller?
Ja, vi jobbar för smartare förhållningssätt till alkohol.
Mm.
Och det handlar om att du ska inte ta skada och din omgivning ska inte ta skada. Men vi är ingen nykterhetsrörelse.
Nej, det kanske man inte skulle säga. Men jag har relativt rätt uppfattning i alla fall av vad
absolut.
Ni gör. Alltså att det är kunskap att upplysa människor för att liksom motverka det.
Mm.
Sen släppte ju ni, det var förra året ni släppte den här rapporten, eller hur?
Mm.
Alkohol och könsnormer.
Mm.
Som ju är superintressant. Och du och jag fikade och tittade på den där. Berätta, varför gjorde ni den rapporten till att börja med? Varför var det viktigt?
Jo, det var viktigt därför att ur flera perspektiv, men när man tänker på alkohol så börjar man ju också tänka på hur påverkar det oss olika beroende på vilket kön det är vi har. Och jag var också lite så här i bakvattnet av MeToo. Varför pratar man inte om alkohol då?
Mm.
Därför att alkohol används som en ursäkt för dåligt beteende.
Mm.
Och
till högre utsträckning bland män, eller hur? Eller
ja.
Unga? För visst var det ganska unga människor ni hade?
Ja, precis. Den här undersökningen är ju för har vi gjort bland unga vuxna.
Mm.
Och då är det ju så att väldigt många tänker att ja, men han var så full så det gjorde väl ingenting att han tafsade på mig. Men du måste ju alltid kunna stå upp för vad du gör.
Mm.
Oavsett om du har druckit eller inte. Annars ska du inte dricka någonting. Och vi märker ju att liksom, det finns massor med intressanta fakta från undersökningen. Men det finns ju gamla normer kring alkohol. Att det fortfarande anses som manligt att kunna dricka mycket och klara det.
Mm.
Det känns ju så liksom. Jag trodde vi hade kommit längre än så. Och att många kvinnor kanske inte riktigt vågar dricka alkohol. För att de inte vill tappa kontrollen. De upplever att det är kvinnans ansvar att ha kontrollen.
Ja, det läste jag och blev ju... Alltså...
Mm.
Att man, jag bara, djupsuck, men att man liksom håller sig, att man inte dricker så mycket bara för att inte bli utsatt för typ sexuella övergrepp och sådana saker. Det är ju jättetragiskt.
Och varannan kvinna har blivit sexuellt trakasserad av en berusad man.
Ja, varannan.
Men varannan kvinna, men väldigt få anmäler därför att...
De var fulla.
De var fulla.
Mm.
Och också, jag var så full så jag får skylla mig själv.
Mm.
Alltså man lägger skulden på sig själv.
Mm.
Så att det finns förväntningar om att kvinnor är de som ska ta ansvar. Och kvinnor undviker då att dricka för att skydda sig själv från liksom riskfyllda situationer. Men också för att bli bedömda negativt.
Mm.
Alltså, vad tycker vi om kvinnor som dricker för mycket?
Mm.
Ja, vad är det för kvinnor? Alltså så. Så det finns så mycket unkna normer i det här. Och då bestämde vi oss för att göra rapporten och också komma ut och prata om det här. För jag blev ganska upprörd. Jag trodde liksom att samhället hade kommit längre på något sätt i jämställdhet.
Mm.
Men kopplat till alkohol har vi absolut inte det.
Nej, för ni säger ju att, så här, att det är en konflikt mellan ideal.
Mm.
Vad är det för konflikt mellan olika ideal, så att säga?
Ja, men det är mellan kvinnor. För å ena sidan kan man uppleva som väldigt så här, fri och jag tar en drink och härliga kvinnor, härliga tv-serier som kommer hem och häller upp ett stort glas vin till sig själva och de är så frispråkiga och så. Det där vill vi gärna vara.
Mm.
Men samtidigt så upplever vi att vi blir dömda om vi dricker för mycket.
Mm.
Och det är också vi kvinnor som har ansvar för situationen om vi blir fulla tillsammans.
Det är dubbelbestraffning.
Det är dubbelbestraffning.
Mm. Alltså vi ska liksom kunna släppa kontrollen Men samtidigt ha kontrollen över situationen. Att ansvaret är på oss. Det är det som blir dubbelbestraffningen.
Mm. Mm.
Eller hur?
Ja, precis. Vi får skylla oss själva också om något händer. För då har vi kanske varit för fulla.
Ja, och sen så, nu sitter jag och kollar mina anteckningar. För jag har skrivit ut massa saker som jag tycker är viktiga. För att det finns en samhällelig förväntan på kvinnor hur man ska vara. Och att mycket hänger ihop med att vi liksom målar upp kvinnor som så här mödrar. Eller för, det var någonting sånt som stod i den här rapporten.
Mm. Mm.
Vill du utveckla det, liksom, vad det handlar om?
Ja, men det är väl det här med ansvarsdelen. Mm. Att kvinnor ska ha ansvar för hela världen och även fulla män omkring dem.
Mm.
Och att kvinnor har svårt att släppa kontrollen då.
Mm.
Därför att det är vi som har ansvaret.
Mm. Men vad kommer det här, de här könsnormerna kopplat till alkohol ifrån? Alltså det är ju...
Ja...
Va? Vet du det eller hur?
Nej, jag bara, ja. Sucke. Vad jag vet är ju att normer och värderingar förändras väldigt långsamt.
Mm.
Och så att det här är ju gamla saker som sitter i. Och enda sättet som vi kan förändra det är ju faktiskt att bli medvetna om vad som händer. Och göra något åt det själva.
Mm.
Och påtala när vi ser saker som är fel.
Mm.
Men var det kommer ifrån för början, det tänker jag är... allmänt kvinnoförtryck i världen.
Ja, men det, och sen så, jag tror jag läste den här rapporten, om jag inte minns fel, att det liksom var hemmafrun som var hemma och liksom tog hand om barnen, och så mannen, han var ute och jobbade, sen kom han hem och tog en öl och liksom blev lite full.
Mm.
Att det liksom är så vi ser på samhället på något sätt, och att det är okej.
Ja, men vi ser ju, alltså kvinnor har ju övergripande ofta mer ansvar för barn och hem och hushåll än vad män har tyvärr.
Mm. Men och alkohol är ju, har ju en effekt på liksom hela våldtäktskulturen. Mm. Alltså när vi, för att jag var med om en situation nyligen där jag var på en kick-off där det var en man i chefsposition som började liksom tafsa på massa kvinnor. Och han var ju full. Han hade ju druckit för mycket. Det är ju ingen ursäkt. Men det är ju ett så otroligt stort problem. Och då blev samtalet också hans alkoholproblem.
Just det. Kan vi ta hand om honom på något sätt? Ja. Blir ju samtalet.
Precis.
Istället för att faktiskt ta hand om de som kanske har blivit utsatta för någonting.
Ja. Ja, det gjorde man ju också i och för sig till viss del. Men att det liksom blir...
Vet du om någon pratar med honom, Fanny? Eller pratar man om honom? Eller
de skulle
med?
Ta ett snack med honom. Ja. Vad jag hörde. Alltså jag... Jag är ju inte jätteinvolverad i det sådär. Men jag vet att man skulle ta ett snack med honom sådär. Och om hans alkoholproblem och sådär. Så att alkohol är ju liksom avgörande. Och jag tänker det. Det används ofta liksom i våldtäktsfall. Att såhär, hon var full eller han var full. Hur har vi det här snacket om alkohol? För jag tänker att det är framförallt med unga vuxna.
Mm.
Eller har jag fel?
Nej. Och vi ser ju... Alltså både i sådana saker som liksom, sexuella övergrepp och är ofta alkohol inblandat. Men i väldigt många våldsbrott är ju med alkohol inblandat. Och det handlar ju om att vi får sämre impulskontroll. Vår inre kritiker försvinner. Vi börjar göra saker som vi inte skulle gjort annars. Och har man problem med det så ska man ju undvika alkohol.
Mm.
Men... Nu kommer jag inte ihåg vad din fråga egentligen var.
Nej, men hur har vi de här samtalen?
För ja, samtalen?
Jag tänker att det är otroligt viktigt att liksom knyta det här till machokulturen. Mm. Och liksom, för alkohol är ju en del av machokulturen. Mm. Man ska supa sig redlös och kunna dricka så mycket sprit som det bara går. Mm. Liksom. Det visar ju också den här rapporten som ni har släppt, eller hur?
Absolut. Ja, men vi försöker ju samarbeta med olika också mansorganisationer för att få ut budskapet den vägen. Men vi har ju, eftersom att vi vet hur svårt det är att prata med människor om deras alkoholvanor, så har vi också tagit fram en tjänst som heter alkoholsnacket.se där man kan liksom så här få hjälp med hur tar man det här samtalet.
Ja.
Så den vill jag verkligen liksom rekommendera till alla. Att har du någon i din omgivning som du känner, jag måste prata med den här personen om dess alkoholvanor. Det kan ju vara en förälder, ens partner, en kompis. Då har vi liksom ett verktyg för det som man kan testa. Men det handlar ju som alla svåra samtal. Man ska inte säga svåra samtal har jag lärt mig. Man ska säga viktiga samtal. Som alla viktiga samtal.
Annars blir det så svårt.
Ja, exakt. Ja, men att utgå från sig själv.
Mm.
Jag upplever det här.
Mm.
Jag tycker det är svårt. Jag blir orolig när du dricker för mycket.
Mm.
Och börja så. Vad ger det för känslor hos dig? Och sen ställa frågor. Alltså, hur upplever du det här? Tycker du att det är ett problem? Hur mår du dagen efter?
Mm.
Och inte komma med liksom... anklagelser och självklarheter och så. För ofta så är ju människor väldigt smarta.
Mm.
Och har man gjort något fel så vet man det om man lyssnar in något.
Mm.
Men vi vill ju gärna försvara oss om någon angriper oss.
Mm. Men jag tänker också att prata med ungdomar om det här och liksom förväntningarna på alkohol och sådär. Att det är viktigt, alltså inte bara när någon redan är i missbruk utan också att förebygga det.
Mm. Superviktigt. Och vi pratar ju jättemycket med liksom tonårsföräldrar hos oss.
Mm.
För att också, så här, hur pratar man med tonåringar om alkohol? Hur pratar man med unga vuxna om alkohol?
Mm.
För alkohol är en väldigt stor riskfaktor. Särskilt för unga män.
Mm.
Att hamna i liksom våld och... Ja, men alla möjliga riskfyllda situationer så är det viktigt att så här, hur dricker du? Hur mycket dricker du?
Mm.
Hur tar du hand om dig själv? Mm. Och jag som själv har liksom tonårspojkar hemma, hur pratar jag med dem? Jag försöker ju vara liksom väldigt lyssnande och också ta samtal om de här svåra frågorna när vi är lite avspända.
Mm.
Alltså jag brukar prata med dem i bilen, det är rätt bra. Då sitter man liksom och tittar rakt fram. Man tittar, behöver inte ha ögonkontakt, så kan man fråga så här, hur är det med det där? Eller vad ska ni göra på lördag? Vilka kommer? Och, ja, sådär.
Eller så kör man som min syster, skrämseltaktiken. Hon är sjuksköterska på barnakuten, Saska, på SÖS. Hon säger, ja idag kom det in en 14-åring som jag har tvungen att magpumpa, bara så ni vet. Det här händer när man dricker. Alltså du vet så här.
Då blir de skrämda.
Ja precis, skrämseltaktiken. Bara så ni vet, dricker ni så hamnar ni på Saska barnakuten och så blir ni magpumpade och så får ni åka till Maria Pool. Hur känns det?
Ja.
Nej, jag skojar.
Det är hemskt. Men
det är ju det som ofta händer tyvärr alltså.
Ja, och jag tänker så här, för fasiken vad tacksamma alla ska vara att sådana ställen som Maria Pool och Saxka finns som tar hand om våra barn.
Mm.
Och jag brukar alltid tänka så här också, att om ens barn kommer hem och är skitfull och man får ta hand om dem hela natten, så gud vad glad jag är att de vågar komma hem.
Ja, att
de inte ligger någonstans och liksom är redlösa och rädda för mig. Så det är ju ett gott betyg till ditt föräldraskap, att de är hemma, även om de är skitfulla.
Mm. Och där tänker jag att det handlar mycket om kontroll eller inte kontroll. Eller har jag fel?
Mm. Eller hur tänker du?
Nu hamnar vi på... Nej, det var en reflektion jag gjorde snabbt i mitt huvud nu. Jag hade en medryttare på min häst som var 14 år. Det här var några år sedan. Som hade föräldrar som var alltså ganska kontrollerande på något sätt. Och... Hon ringde ju mig när det hände. Att hennes bästa kompis var så här redlös liksom, och låg på en toa. Och då ringde hon till mig mitt i natten. Och inte till sina föräldrar. Så att jag fick åka och liksom hämta dem och köra dem till Maria Pool.
Mm. Hon var rädd för föräldrarna eller?
Ja, hon vågade inte ringa sina föräldrar.
Mm.
Jag vet inte. Det är också, alltså föräldraskap är också ett ledarskap.
Verkligen. Och föräldraskap handlar om att släppa kontrollen. Som tonåring ska du slå dig fri. Föräldrarna ska inte vara det viktigaste längre.
Nej.
Du ska ut i världen och skapa en egen grupp utanför familjen. Jag läste en artikel som var att föräldrar ska vara så tråkiga som möjligt. Du ska vara som en möbel. Och först jag bara, vad menar de? Jag vill inte vara en möbel. Men så tänkte jag, det där är ganska smart. Liksom. Man ska vara stabil, fast, trygg, lite långsam.
Mm.
Det är bra.
Alltså jag har ju inga barn. Jag har en chihuahua, hon är supersnäll, hon dricker ingenting. Men jag kan ju ingenting om barnuppfostran. Men det var en sån här snabb analys jag bara gjorde när vi började prata om Maria Pool. Att jag har kört någon dit en gång och... Att jag funderade på så här, varför ringde de mig? Liksom.
Mm.
Men jag var ju för sig kul. Alltså, så jag vet inte. Men det var ju ingen, på något sätt.
Men på något sätt var det ju en trygghet.
Ja, en trygghet och någon form av så här, förebild. Eller något sånt för henne. Liksom, som hon litade på.
Mm.
Tror jag. Och gud, vilken konstig analys. Det handlade inte om mig. Men ja, du fattar vad jag menar. Vi måste börja avrunda här nu.
Hur gör vi det då, Fanny?
Jag vet inte, jag brukar alltid avrunda med och säga så här, om du upplever att vi har missat någonting. Jag tycker vi har haft ett superbra samtal.
Nej, jag tycker inte vi har missat någonting. Jag tänker att det viktigaste i alla de här frågorna, det är ju att man börjar med sig själv. Hur vill jag vara? Vi har ju pratat om också så här, karriär, vart vill jag? Hur vill jag vara mot mina medmänniskor? Hur uppfattas jag? Alltså, självreflektion, det är liksom nyckeln till allt, tycker jag.
Mm.
Även i alkoholfrågor.
Mm. 100%. Men då säger vi tusen tack för att du har varit här.
Tack.
Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas ni får en superfin vecka och sen så hörs vi ju på onsdag, precis som vanligt.